Om vi nu ständigt får höra hur världen tycker att man hanterar pengar, sex och makt, vad tycker Bibeln? Och vi är ju en församling som vill utgå från Bibeln och se vad den har att lära och vad vi kan lära oss av det. Så det ska jag predika om idag, åtminstone en av de här tre. Först vill jag bara ge kortfattat vad jag tycker. Vi har inte kollektivt tagit något beslut om hur vi ser på det här i äldstekåren eller i församlingen som helhet. Men vad jag i alla fall predikar, vad jag ser i Bibeln, det är att sex, det hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna. Det är budskapet på det området. Sen kan man såklart göra frågan större. Men i grund och botten så är det vad jag tolkar att Bibeln lär i ämnet. Makt. Då uppfattar jag det som att Bibeln lär oss att makt i kyrkan utgår från att ledarskapet är församlingens tjänare. Vi kontrollerar inte församlingen och vi befaller inte över församlingen, utan vi betjänar församlingen med Guds ord och hjälper församlingen på olika sätt att växa i sitt lärjungaskap. Det är grunden till att vara ledare i en församling. Pengar, vad Bibeln säger om pengar, det är vad det handlar om idag. Så de här två första punkterna var bara otroligt kortfattat. Nu kommer då en utläggning lite mer om tredje punkten. Och eftersom media så bombarderar oss med så mycket om de här tre ämnena, så är det inte fel att också predika om det ganska ofta egentligen. Så det här var lite anledningen till varför jag ska predika om givande idag. Det är inte så att församlingen lider brist på pengar. Vi har det ganska bra ändå, även om det inte är jättebra, men det är bra. Så det är inte ett sånt behov, utan det är att vi behöver gå igenom de här sakerna ganska ofta faktiskt egentligen, om vi ska vara ärliga. Och innan jag går in på det med givande, om man då inte lever upp till något av de här tre punkterna som jag har nämnt, vad händer då? Är man fortfarande välkommen? Ja, såklart man är. Vi förbjuder inte någon att gå på våra gudstjänster bara för att man inte kan hantera pengar eller har en annan syn på något annat område i det här. Självklart får man vara med här i vår gemenskap och sådär. Och man får gå på våra gudstjänster och allting sånt. Däremot vill vi predika ett tydligt budskap. Och att i vår gemenskap, där vi ju alla är syndare på ett eller annat sätt, så konfronteras vi med Bibelns budskap och manas till omvändelse. Oavsett vilken synd det är, så manas alla till omvändelse av Jesus. En del har brottats med den synden, andra med den. Så nu går vi in på det här med kristet givande. Och jag ska läsa texten för er. Andra Korinthierbrevet 8, vers 1-9. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav dem. Först och främst åt Herren och sen åt oss, efter Guds vilja. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta när andra visar en sådan iver. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Okej. Bakgrunden är att i första Korintierbrevet så har Paulus skrivit till församlingen i Korint om det här med givande, att de ska börja en insamling på första veckodagen, alltså söndagen egentligen då, Det är ju det som är första veckodagen om man ska vara petig. Det var då de kristna samlades. Och Paulus ville att de skulle samla in pengar varje gång de samlades. Det är därför vi också gör det nu idag. Det är därifrån det kommer, liksom, från Paulus uppmaning. Och målet var att till de fattiga i Jerusalem. De hade det knapert ställt där borta och behövde hjälp från andra kristna. Och det första Paulus gör här, det är att han lyfter fram Makedonien som ett första exempel på bra givande. Och Makedonien, det är alltså norra delen av Grekland. Den södra delen kallas för Akaja. Och där låg städer som Korint, Aten och så vidare. Och i norr låg, om jag minns rätt, Thessaloniki, Filippi, ni vet Filippebrevet och sådär. De låg i norr. Så det var liksom två, det är som Norrland och Sverige. Liksom. Två olika delar av samma land. Det är som att man skulle skicka ett brev ner till Linköping och säga, kolla på församlingarna i Norrland, hur duktiga de är. Lär er av dem. Det är lite så han gör här, Paulus. Och det intressanta med makedonierna, det första intrycket av dem när vi läser det här, det är att de var djupt fattiga själva. De hade det väldigt dåligt ekonomiskt ställt. Ändå ville de verkligen, verkligen vara med och ge. Så de kan inte ha samlat in speciellt mycket pengar. Eller hur? De hade ju inte mycket pengar själva. Även om de gav allt de hade så skulle det trots allt inte bli så där jättemycket. Så det första vi lär oss här är att det är inte egentligen mängden med pengar. Det är inte kronorna i sig självt som Paulus skryter över. Det var inte så jättemycket förmodligen. Utan det han är glad över, det är deras vilja att ge. En fattig människa kan ge relativt sett mycket, mycket mer än en rik människa. Kommer ni ihåg den här fattiga änkan som Jesus pratar om? Hon som gav 2 kopparmynt. Och Jesus säger om henne att hon gav mer än vad de rika gav. Trots att hon i kronor och ören gav mycket, mycket mindre. Därför att hon offrade allt vad hon hade att leva på, sa Jesus. Så du ska inte känna dig eller må dåligt på något sätt om du tycker att du ger så lite för att du har så lite pengar. Det är inte det handlar om. Sen ser vi också hur makedonierna bad om att få vara med och ge. Enträget bad de om det här. De tjatade på Paulus. Jag kan nästan tänka mig att Paulus, när han besökte dem, så tänkte han, nej, vi gör ingen insamling här. De här har ju inte pengar själva. Nej, vi gör ingen insamling. Vi tar det i Korint istället. De har mer pengar. Men här i Makedonien finns ingenting att hämta. Det är bättre att låta dem vara. Men makedonierna tjatar, vi vill också vara med. Det är en häpnadsväckande inställning. Varför kunde makedonierna ge på det här sättet? Nyckeln är, finns i texten själv, därför att de hade gett sig själv åt Herren. Helt åt Herren, skriver Paulus. Om man jämför med ett äktenskap. Innan jag och min fru gifte oss, eller innan vi ens blev ett par, jag skulle inte komma på tanken att ge henne alla mina pengar. Eller hur? Om vi skulle ut på ta en fika. Jag är ganska snål i min personlighet. Så jag skulle sitta där och fundera på, ska vi dela eller ska jag bjuda? Ska vi dela eller ska, och så skulle jag få beslutsångest. Så tänker jag. Men nu idag så tänker inte jag, ska jag eller Annika betala? Förstår ni vad jag menar? Utan allt har jag ju nu gett till henne. Jag tillhör liksom Annika och Annika tillhör mig. Alltså, och det är lite så jag tror man ska förstå Paulus här. Makedonierna hade gett sig själv helt åt Herren. De satt inte och funderade. Ska jag ge 10% av min lön före skatt eller efter skatt? Alltså, de satt inte och tänkte i de banorna överhuvudtaget, utan vad är behovet? Hur mycket kan vi ge? Vad behövs? Alltså, förstår ni vad jag menar? De hade redan gett sig själv åt Herren, så det var liksom självklart att finns det ett behov, då ger vi. Det är bara så. Behöver de i Jerusalem våra pengar, då ska de få det. Så grunden till att leva ett generöst givande liv, det är att man har gett sig själv åt Herren. För annars kommer man jämt, varje gång kollektboxen kommer, då kommer man fundera, hur mycket ska jag ge? Liksom. Jag kan avvara de här pengarna idag. Alltså, det Paulus vill åt är alltså att ge er själva helt åt Herren, så löser det sig liksom, på något sätt. Sen kommer vi in på att korintierna har kommit av sig lite. Paulus skriver ju att ni ska slutföra det ni har påbörjat. Och här vill jag stanna upp vid att det är lätt hänt att man vid något tillfälle blir lite inspirerad att ge. Och så tänker man, nu känns det bra att ge. Men så kommer man av sig. Du kanske ger vid det tillfället, men sen så resten av tiden så framöver så nej, du vart bara inspirerad då. Jag var med i en församling i Stockholm där man gick på gudstjänst första gången och så gick han fram och predikade. Och efter 30 minuter när han var färdig så sa han att det där var kollekttalet. Och så sjöng vi och sen kom predikan som var ännu längre. Och så var det varje söndag. Det var en halvtimme långa kollekttal varje söndag. Och det är lätt hänt att man liksom blir inspirerad för stunden och vill ge av den sakens skull. Och det tror jag, då är det lätt att komma av sig när vardagen landar. Liksom. Och det finns en mycket stor möjlighet att korintierna har kommit av sig därför att Paulus skriver om att det har smugit sig in falska apostlar i församlingen. Det kan mycket väl vara så att de har börjat roffa åt sig pengarna. Och då har korintierna slutat ge eller någonting. Liksom. Så nu påminner han om, fortsätter ni på det ni startade? Och vi kan också läsa sen i Romarbrevet att de faktiskt gjorde det. De slutförde. Så det är gott. Sen vill jag komma in på att när jag satt och läste det här kapitlet i Korintherbrevet och verkligen studerade, då fastnade jag för nåden. Det här var någonting som tilltalade mig väldigt starkt. Det är inte säkert att ni kommer tycka likadant, för Gud talar lite olika till oss ibland. Men jag blir så gripen av det här, därför att det står så här, överflöda också i denna kärleksgärning. Men där det står kärleksgärning, där står det i den grekiska grundtexten, nu blir det lite nördkunskap här. Där står det inte kärlek, alltså det står charis, vilket normalt sett översätts med ordet nåd. Så det Paulus skriver, och han skriver det, jag tror 4 gånger bara det här kapitlet, att det är nåd det här handlar om. Och det där grundar jag på, vad menar han med att det är nåd att ge? Jag fattade faktiskt inte det först. Men han skriver det 4 gånger. Vad är hans poäng med att det är nåd att ge? Jag förstod faktiskt inte det. Men så jag djupstuderade. Jag grävde verkligen ett djupt hål ner i Guds ord. Och liksom hela dagen stod jag där och grävde. Och till slut så landade jag i att det han menar är att när vi var, alltså innan vi var frälsta, då var vi syndare. Då levde vi egoistiskt. Nu generaliserar jag, det förstår ni ju. Vi levde egoistiskt ett liv som när vi tänkte på oss själva. Och vi hade fullt av olika synder i våra liv. När Jesus frälste oss, vilket han gjorde av nåd, då förlät han oss våra synder. Han gav oss frälsning och han gav oss helgelse. De två. Frälsningen. Vi har vårt namn skrivet i livets bok. Vi får komma till himlen när vi dör. Det vet vi, tack vare att vi har blivit frälsta. Men han gav oss också helgelse. Att de här synderna vi tidigare hade, de ska arbetas bort. Den helige ande förvandlar oss. Han leder oss genom en process med målet att bli som Jesus. Det är ju helgelsen. Och den processen gör att, eller ändrar vårt beteende från att vara syndare till att bli heliga, helt enkelt. Helgon. Vi är alla helgon på ett eller annat sätt, mer eller mindre. Och när man då ser att den här nåden har verkat i mitt liv, alltså att man helt plötsligt vill ge pengar av egen fri vilja, då är det ett bevis på att den här nåden har verkat i mitt hjärta. Gud har alltså förändrat mig från att vara den där syndaren till att bli mer och mer lik Jesus. Så det Paulus lyfter fram gång på gång i det här kapitlet är att när ni ser att ni vill ge pengar, ni vill vara generösa, då är det ett bevis på att Guds nåd har gjort någonting med er. Och det ska ni vara väldigt, väldigt glada för, tacksamma för. Sen säger han att jag säger inte det här som en befallning. Och det är en väldigt viktig poäng också i det här med givande. Därför att det går aldrig någonsin att tvinga någon att vara kärleksfull, eller hur? Det går inte. Den dag, och det här är faktiskt, det finns församlingar där man för att få vara medlem måste skriva på ett papper där man lovar att ge 10% av sina pengar. Ett kontrakt alltså. Och då reagerar jag lite på det här, för att då är det ju inte givande. Då är det ju betalning på ett eller annat sätt. Och det är Paulus, det är det jag tolkar Paulus här. Jag säger inte det här som en befallning. Ni måste inte ge. Utan poängen är ju att när vi vill ge, det är då nåden har verkat i våra liv. Då har det hänt något i våra hjärtan. Då har Gud gjort någonting. Det är då vi får ut någonting av det. Men att tvingas ge tionde eller någon annan summa, det är inte bra, och det är inte korrekt enligt Bibeln så som jag tolkar det. Utan det allt bygger på att det är frivilligt. Alltså. Annars tappar man helt poängen med att ge. För då är det inte att ge längre. Sen går Paulus in på nästa exempel. Om första exemplet var makedonierna, så är nästa exempel Jesus Kristus själv. Återigen så säger han, ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Återigen kommer han tillbaka till det här med givande är nåd. Och så skrev han att Jesus var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Och då är min fråga till dig, när var Jesus rik? Han föddes i ett stall i Betlehem. Det första han var tvungen att göra var att fly till Egypten. Okej att Josef förmodligen hade ett relativt bra jobb som snickare. De hade säkert pengar så, men han var ju tvungen att fly med en gång. De levde som invandrare i ett annat land de första åren. Och när de väl hade kommit tillbaka så dröjde det inte många år innan Josef försvann ur bilden. Och Jesus fick själv försörja familjen som den äldste sonen. När var Jesus rik? Innan han föddes. Helt korrekt. Det Paulus menar är att Jesus är Guds son. Han var i himmelriket. Han hade universums alla tillgångar. Han var den rikaste personen du någonsin kan tänka dig. Han satt på sin tron och var liksom sonen. Allt det lämnade han för vår skull. Och kom ner till vår fattigdom. Så att han ska kunna ta med oss upp till hans rikedom. Så återigen, nåd. Sen vill jag gå in på nästa del i den här predikan. Och då ska vi läsa från vers 10 till 15. Och nu kommer vi in på lite praktiska råd om hur man ska ge pengar. Så vi läser från vers 10. Jag ger mitt råd i den här saken. Därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet. Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Det kommer 7 råd som jag har hittat i texten. Det första är, som jag nämnt tidigare också, slutför det du har påbörjat. Korintierna hade ju tidigare tagit beslut om att de ville ge. Men de kom av sig. Så det här rådet hänger ihop med första Korintierbrevet, att ta ett beslut. Bestäm dig hur mycket du vill ge. Och lägg väl märke till att Paulus nämner inte tionde. Han säger inte att vi ska ge just tionde. Det tillhör ju Moselagen som lag, att då skulle man ge tionde. Han nämner inte det. Och Nya testamentet bygger inte på lag, att vi måste ge en viss summa pengar, utan det bygger på kärlek, frivillighet, att vi vill ge. Som andra ord, besluta själv hur mycket du vill ge, men håll dig till det liksom. Och åtminstone i det här kontinuerliga givandet. Sen såklart, skulle det vara en insamling till något speciellt, då kanske vi beslutar att ge ännu mer. Men det är ett viktigt råd att påbörja det du har slutfört. Därför är det också så viktigt att man som predikant inte försöker elda upp en stämning eller manipulera fram någonting så att folk ska ge mer och mer just vid det tillfället. Utan ett bra kristet givande bygger på att man i sitt hjärta beslutar vad man vill ge och att man fullföljer det. Nästa råd är att ett generöst kristet givande bygger på att man vill ge. Som jag nämnde tidigare, annars är det inte att ge, utan att betala. Och vi skulle aldrig någonsin tvinga någon att skriva på papper för att få vara medlem i vår församling om att man ska ge ett visst antal pengar varje månad. Allt bygger på att du vill ge. Det tredje rådet han nämner är att ge efter de tillgångar du har. Vi kommer inte titta hur mycket du ger. Vi lägger oss inte i det överhuvudtaget. Det är upp till dig. Har du mycket pengar, ge mycket pengar. Har du lite pengar, ge lite pengar. Ge efter de tillgångar du har. Ingen kommer titta snett på dig, utan det är något du beslutar i ditt hjärta. Och sen är det också så att den som ger 100 kronor kanske egentligen ger allt som den har. Medan den som ger 1000 kronor bara ger en struntsumma av sitt överflöd. Och det ser Gud. Han vet att den där personen gav allt vad den hade, trots att det inte var så mycket. Nästa råd han ger, det är att givande utgår ifrån behov. Just vid det här tillfället när han skrev brevet, då fanns det ett stort behov i Jerusalem och därför behövde de ge. Det finns församlingar där man ger otroligt mycket pengar till församlingen och kanske framförallt till pastorn. Och pastorn lever ett lyxliv. Enormt överflöd av pengar och materialism som han har fått in för att han är duktig på att hålla kollekttal. Och här ska man som kristen säga stopp, det här är inte okej. Vi ska ge till behov, inte till ett lyxliv. Och jag menar, vi gör inte en insamling här varje söndag till församlingarna i Amerika. Av naturliga skäl. För de har det bra som de har det, relativt sett. Vi gör insamlingar, idag i alla fall, till Västsahara, folket i Västsahara, Därför att där finns det behov på riktigt. Och det är lite så man måste tänka. Så reagera gärna ifall du känner att nej, men insamlingen går inte till behov. Nästa råd. Det femte rådet är att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Och principen är att Paulus skriver, just nu kommer ert överflöd att hjälpa deras brist. Alltså han insinuerar att nästa gång kanske det är ni som är fattiga. Hur skulle ni vilja att de i Jerusalem hjälpte er då? Det är något att tänka på. Också för oss. Vi har det relativt gott ställt. Men vad händer den dagen när vi är fattiga? När vi lider brist? Det kanske inte är pengar det handlar om. Det kanske är något annat. Skulle inte vi vilja att de andra församlingarna hjälpte oss? Förmodligen. Och då måste vi också behandla de församlingarna som idag lider brist. Så som vi själva skulle vilja bli behandlade. Sen avslutar Paulus det här kapitlet med att skriva om Titus. Och våran Titus, vet ni vad han heter? Robert. Han sitter där uppe. Robert Bergstedt är våran Titus. Paulus skriver nämligen och berömmer Titus. Och säger att det här är en man att lita på. Han är pålitlig. Jag skickar nu han till er. Förmodligen hade han det här brevet med sig också. Jag skickar han till er. Och ni ska ge pengarna till han. Som han tar dem sen vidare. Han var pålitlig. En man att lita på. Och det är det sjätte rådet. Låt pålitliga människor ta hand om pengarna. Det är inte ett alldeles dåligt råd. Det är ett väldigt praktiskt råd. Robert är en person vi kan lita på. Och därför har vi också honom som kassör. Och vi gör inte vem som helst till kassör utan den vi kan lita på. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt bra råd. Sen, det sista rådet som han ger. Han skriver så här. Vi är angelägna om att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren utan också inför människor. Paulus vill att vi ska göra det som är rätt. Även inför människor. Och med det, då ser jag i den texten att vi ska vara transparenta. Alla som vill ha insyn i hur vi hanterar pengar ska få se det. Igår hade vi församlingsmöte. Och då redovisar vi för alla medlemmar hur mycket pengar som har kommit in och vad de går till och sådär. Och alla har möjlighet att ställa frågor. Nu kom det inte så många igår på församlingsmötet. Och då utgår jag från att det betyder att ni litar på oss fullständigt. Hur vi i församlingsledningen hanterar pengarna. Och det är skönt att höra. Men samtidigt så är det viktigt att alla i församlingen har den här möjligheten att få se det. Vad vi gör med våra pengar. Exakt hur mycket som har kommit in. Och exakt hur mycket som går ut. Och vad det går till. Det är väldigt viktigt. Därför att skulle det börja misstänkas ens att vi hanterar pengarna på något dåligt sätt. Skulle det vara förödande för vår församling. Därför har vi full insyn i detta. Avslutningsvis nu då. Paulus skriver så här. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt när vi berömde oss av er inför dem. Ett generöst kristet givande bygger på kärlek och frivillighet, inte på lag. Okej, att bestämmer du för dig själv att du vill ge en viss summa pengar varje månad. Och jag kommer nästa gång jag tar upp det här ämnet kanske gå igenom lite hur jag själv tänker i de här frågorna. Hur mycket jag själv liksom har beslutat mig om. Men det är frivillighet och det är kärlek det bygger på. Inte på att man tvunget ska ge så och så mycket pengar. Vi kan också se att Guds nåd är den som gör. Gud är den som gör så att vi vill ge. Och när vi ser att vi vill ge, alltså verkligen vill ge pengar till andra människor, då ser vi att Guds nåd har gjort någonting i våra hjärtan. Det är ett bevis på att Guds nåd är verksam i våra liv. Nästa avslutande punkt är att Guds nåd påverkar alla delar av vårt liv. Vi kan inte dela upp det i andligt och praktiskt, utan vi får även praktiska råd av Paulus. Och till sist, lärdomen från det här kapitlet är: ge så mycket som du vill. Det är kristet givande. Ge så mycket som du vill. Inte ett öre mindre, inte ett öre mer. Så mycket som du vill. Med stark betoning på vad du vill. Vad du har tänkt i ditt hjärta.